jag med Centerpartiet här i studion. Hur ska Centern kunna sänka skatten när de rödgröna vill ha skattehöjningar?
Och kan partiets politik verkligen skapa 150 000 nya jobb? Elisabeth Tandringqvist, partiledare för Centerpartiet. Välkommen till Ekots partiledarutfrågning.
Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här.
Allt bra med dig?
Allt är bra med mig och jag förväntar mig nu att ni har sparat de hårdaste frågorna till sist.
Så kan det väl bli. Vi ska fördjupa oss i mycket sakpolitik, men allra först undrar vi förstås, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
Centerpartiets viktigaste vallöfte är att kunna genomföra vår plan för fler jobb. Vi vet ju att många är arbetslösa idag. Det är ungefär 500 000 arbetslösa. Vi är många som känner någon som är arbetslös idag. Det kan vara någon som är ung som har gått ut gymnasiet eller någon som har kanske pluggat 3-5 år. Vi har väldigt hög akademikerarbetslöshet. Vi har också hög arbetslöshet bland de som har plus 50 som inte hittar nytt jobb. Och därför så är det vår allra viktigaste fråga.
Mm, och vi tänkte faktiskt börja just med jobben. Tidigare i somras så sa du att ni har förslag som kan ge 150 000 nya jobb. Vad är viktigast för att skapa så många nya jobb?
Det är tre saker som vår jobbplan bygger på, som tre stycken pelare. Den ena är att det måste bli billigare att anställa för företagen. Det måste också alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Och löna sig så pass mycket att det kan vara värt att pendla lite eller kanske till och med flytta. Och därför så koncentrerar vi det på att sänka skatterna för de som är låg- och medelinkomsttagare. Och den tredje delen är ju att vi måste också ha ett utbildningssystem som funkar från grundskola fram till yrkeshögskolor. Så att man också dels kan klara av att gå hela grundskolan och komma ut och kunna gå till gymnasiet, men också att man ska kunna utbilda sig hela tiden i livet.
Mm. De här 150 000 nya jobben ni räknar med ska skapas bygger till stor del på det du lite var inne på här, skattesänkningar för företag och anställda. Hur kan du veta att det skulle ge så många nya jobb?
Vi har i den rapport som vi presenterade i samband med Almedalen ett tiotal förslag där vi har gjort antaganden om hur många jobb det här skulle skapa. 150 000 kan ju låta otroligt mycket. Men det är ju faktiskt så att vi ligger på EUs bottennivå när det gäller arbetslöshet, alltså att den är så hög. Om vi skulle ta oss till EUs genomsnittliga nivå utav arbetslöshet så skulle det också innebära 150 000 nya jobb. Så vi har båda räknat på vad som är rimligt att komma ner till EUs genomsnittliga nivå. Och sen har vi räknat då från, ja, på de här tiotalen förslagen hur mycket varje skulle kunna ge. Och det fina med det här är ju att om vi skulle ha en genomsnittlig arbetslöshet i EU, då skulle vi ha ungefär 45 miljarder extra till välfärden, för då skulle det vara fler som är med och betalar skatt. Förutom att vi har 150 000 människor som har större frihet i vardagen eftersom de har ett jobb. Och jobb är ju liksom nyckeln till att bygga sitt liv. Utan jobb, utan fast jobb idag, så kan man inte få en bostad. Man kan inte börja spara till att köpa en bostad. Och på så sätt så är det ju ett sätt att jobben är ju nyckeln till att de börjar livet. Och det är också sannolikt så att många unga som jag möter säger att man måste ha jobb och bostad innan man ens börjar tänka på familj.
Ett av era förslag är en skattefri grundlön. Det motiverar ni med att det alltid ska löna sig och gå från bidrag till arbete. Ni räknar med ett väldigt specifikt spann här mellan 38 550 och 51 750 nya jobb. Vad talar för att det kan vara över 50 000 människor då som går på bidrag idag för att de inte tycker det lönar sig att arbeta?
En skattesänkning som framförallt riktar sig mot de som har låga och medelhöga inkomster har två effekter. Det ena är att man tar jobb och man är beredd att flytta till jobb eller åtminstone pendla längre till jobb. Och vår skattesänkning, den här skattefria grundlönen, den innebär att någon som tjänar 25 000 i månaden får 1200 kronor mer kvar i plånboken. Och alla som tjänar under 40 000skulle med vårt förslag få en skattesänkning.
Och de här då som skulle ta ett jobb som inte har det idag eller flytta någonstans som inte skulle göra det idag, vad talar för att de inte gör det idag så att säga för att skatten ser ut som den gör?
Jo, precis. Och då är det så att ju fler som söker jobb, desto lättare är det för företagen att hitta rätt kompetens. Och många företag som finns idag inom i delar av landet där det är låg arbetslöshet har ju svårt att hitta folk som vill ta jobb. Och jag förstår det, för det är en stor sak att flytta och kanske lämna det sociala sammanhang man är i, och man har kanske barnpassning av en förälder och så vidare. Så att det är därför som jag säger att därför, om det blir en ordentlig skattesänkning för dem, så finns det också en större vilja att flytta. Och när man gör så, då blir det också lättare för företagen att anställa. Och det gör att företagen växer snabbare. Det vill säga, det finns det som ekonomer kallar för friktioner när man ska rekrytera. Man måste lägga ut annonser, man måste rekrytera det. Det tar längre tid. Och när man tar bort dem så blir det bättre för företagen. De kan ta de ordrarna som de vill på en gång. Och det som också händer är ju att när människor får mer kvar i plånboken, framförallt i låga och medelhöga inkomster, så konsumerar de mer, vilket också växer ekonomin. Så det är därför som ekonomin växer, och då så blir det också fler jobb tillgängliga. Så men, det är det som den akademiska teorin bakom varför det här fungerar på två sätt.
Men ser du det som att arbetslösa väljer att inte jobba för att de tycker att skatten är för hög idag?
Det är rationellt att tänka så, att om inte jag får tillräckligt mycket kvar i plånboken för att ta ett jobb och vilja pendla med den kostnaden som en pendling innebär, eller den kostnad som en omflyttning ger, så är det ju rationellt att tänka att då så väntar jag och ser om det finns ett jobb kanske lite längre fram, och då är man längre arbetslös. Och det är också olyckligt, därför att ju längre man är arbetslös desto svårare blir det att hitta ett jobb. För det samma, där är det också så att de som anställer tittar på en person som har varit utan jobb under lång tid. Och så tänker man, är det någonting som är märkligt? Jag tar nog kanske den som bara varit arbetslös i 2 månader. Det är också rationellt. Så att båda de här är rationella beteenden som man kan bygga bort då genom att se till att det är lönar sig mer att arbeta.
För rationellt säger du, men enligt Finanspolitiska rådet som granskar regeringens politik är det inte i första hand brist på incitament som gör att människor inte jobbar, utan svårigheter att matcha arbetssökande mot behoven. Hur går det ihop med det du säger här då, att skattesänkningar skulle skapa så många nya jobb av den anledningen?
Men jag håller med Finanspolitiska rådet i det, att matchningen är ett problem, och det är där som jag säger att det är det här att söka jobb som är längre bort. Som vi vet att vi har en väldigt låg arbetslöshet i Norrbotten. Och det krävs mycket för att flytta till ett helt okänt område. Och det är därför som vi både har den här skattesänkningen som framförallt i de lägre lönerna, eller lägre, upp till 40 000, det är ju över medianlön i Sverige, så att det är ändå på goda nivåer. Men vi har ju också då till exempel ett flyttbidrag som gör att när människor ska flytta och kunna genomföra den flytten, så ska man också kunna få ett omlokaliseringsbidrag.
En annan del av det här är att ni vill skapa fler jobb genom att sänka arbetsgivaravgifterna, alltså företagens kostnad för att anställa. Ni har pratat om att det här kan kosta 14 miljarder kronor per år ungefär. Är det där fortfarande den summan ni tänker er?
Ja, det är det. Det är vad vi har lagt i våra budgetar under våren.
Mm, för ni vill sänka arbetsgivaravgiften för den som anställer långtidsarbetslösa, men också för unga, för ett företags 10 första anställda och anställda som har löner på upp till 30 000 kronor. Vad gör det motiverat att rikta stödet till så breda grupper som till exempel alla med en viss lön?
Vi vet att när företagen svarar på frågan om varför de inte anställer fler eller varför de inte växer, så är det vi pratade om tidigare, matchningsproblemet, att hitta rätt människor. Och det andra är oftast regelkrångel, och sen är det då alltid kostnaden för att anställa. Arbetsgivaravgifterna i Sverige är ju en del av försäkringskostnader, och en del är ju då en allmän löneskatt. De tar in 260 miljarder idag till, alltså bara den allmänna löneavgiften till statskassan. Det går inte att sänka den rakt av. Så då måste man hitta sätt att tänka den på som kan vara träffsäkert för sådana företag som vill växa.
Och det är träffsäkert säger du, så jag undrar just det här med att rikta den till så breda grupper då. Varför väljer ni att göra det?
Det är inte så breda grupper. Det här är ju framförallt växande företag och mindre företag, och företag som har många som har sitt första jobb. Vi vet att när man har lönenivåer under 30 000 så är det oftast det som är de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, och det är också många instegsjobb som är under 30 000. Och vi har gjort den förändringen för att vi också tittat och lyssnat på den kritik som har funnits mot de förslagen som funnits tidigare. Det som nu regeringen har om att det är på personer mellan 19 och 23 som ska få den. Och vi vill ta bort åldersgränsen. det spelar ingen roll om du är 23 eller 27 eller om du är 57.
För just det här då, det som varit kritiken mot det här när man tittat på sänkta arbetsgivaravgifter tidigare, så är det just det att det riktas mot breda grupper och att staten då går miste om intäkter från anställningar som hade kunnat bli av ändå. Kan det inte bli så just ändå med ert förslag då, eftersom ni riktar det till breda grupper, alla under 30 000 eller de första 10 anställda i ett företag?
De har ju lite olika logik, och de första 10 anställda, det är ju att bygga på ett förslag som redan finns idag. Det finns en idag de första 2 anställda, och vi vill då ta upp det till 10 anställda. Det är ju så att eftersom lönekostnaden för de flesta personalintensiva företag är den största kostnaden man har, så kan ju då genom att ta bort arbetsgivaravgiften, som är viktigt att säga, det påverkar ju absolut inte lönenivån, utan det här är ju den här, det extra som alla företag betalar för varje anställd. Och som vi är ganska ensamma om att ha i Sverige, om man tittar runt om i världen. När man tar ner den kostnaden så kan man ju anställa fler med samma summa pengar. Så det är ju det som
just
det,
men frågan var, hur kan man veta att det här inte går till jobb som ändå hade funnits, att folk hade fått de där jobben ändå med tanke på att det är så breda grupper?
Hade vi haft en arbetslöshetsnivå som var på EUs lägsta, då skulle jag inte förestå de här förslagen. Men nu är vi i en situation där vi har den högsta arbetslösheten, bland den högsta arbetslösheten i EU. Och då lyssnar jag på företagen som säger att det här är en stor kostnad. Och andra partier tycker ju bättre om att göra arbetsmarknadsåtgärder där man ska söka bidrag. Och då är vi tillbaka till det som kostar pengar för företag, det är ju transaktionskostnader, att behöva fylla i till papper, att ha kontakt med en till myndighet. Det här är ett väldigt rakt och enkelt förslag. Man vet som företagare, under 30 000 de här nedsättningarna, det kan man till och med ha liksom sitt bokföringsprogram. Så det är också en stor fördel.
En följdfråga där bara. Skulle även arbetsgivare som redan idag har anställda med månadslöner under 30 000 eller de första 10 anställda, skulle de också få sänkta arbetsgivaravgifter?
Löner under 30 000, ja. Men inte de som är, inte de 10 första anställda, där måste det vara att man bygger företag.
Men de här jobben finns ju redan då, så varför ska man subventionera jobb som redan finns?
För att de ska anställa fler.
Är det givet? Vi har hört från till exempel Socialdemokraternas Mikael Damberg, ni vill samarbeta med Socialdemokraterna. Han har uttryckt att risken är att det här landar som vinster i företagen, att man inte anställer fler.
Den risken finns ju med allting som man gör som skulle rikta sig mot företag. Men eftersom vi vet att det är företag som anställer, så, och det inte längre är, jobben skapas ju inte i offentlig sektor. Jobben kan skapas i offentlig sektor när vi har fått privat sektor som anställt, så att vi får till mer skatteintäkter.
Vi ska prata lite A-kassa också. Mm. Tidigare centerledaren Maud Olofsson sa en gång att vi måste gå från att vara matade fågelungar till att bli ivriga bävrar. Ett rätt så känt uttalande. Är dagens arbetslösa inte tillräckligt ivriga bävrar när de söker jobb?
Det tror jag. Det enda som har varit en utmaning är väl det här med att det långa avstånd och att flytta är en, upplever väl många som ett, något man inte vill göra. Och det finns ju ett krav idag inom A-kassan att man ska söka jobb utanför sin närmaste pendlingsregion efter 3 månader. Den följs inte upp speciellt bra. Det ser vi att man skulle absolut göra. För
där
att
är
säkra
man
sig.
Inte tillräckligt ivrig.
Nej, där är man inte, nej, och där är vi inte vi heller. Där verkar inte politiken ha följt upp det heller tillräckligt mycket för hos Arbetsförmedlingen att man ska göra det här. Men vi har ju en A-kassa som ska ge en stor del på en kort tid. Det är en omställningsförsäkring. Och sen så fasas den ut över ju ett par år. Men där är det också väldigt tydligt att ju längre man är arbetslös, desto svårare är det oftast att hitta ett jobb. Och, det finns ju många skäl till det. Och det är också viktigt idag när AI helt och hållet revolutionerar delar av arbetsmarknaden, så måste ju också fler ta utbildningar, framförallt yrkesutbildningar, och ändra sin karriär under vägen.
För om vi höll fast vid A-kassan då, ni vill sänka maxbeloppet som man kan få från A-kassan med ungefär 3 000 kronor. Det får vi till när vi räknar på ert förslag. Är det ungefär så stor sänkning du ser framför dig?
Ja, men det kan nog ungefär, det stämmer nog ungefär. Vi har en lägre taknivå på A-kassan än vad vi regeringen har idag, och vi har också en lite brantare, som det kallas för, avtrappning, hur många procent man får över det över tid, och sen så Men den håller fortfarande i sig i ett par år.
Men hur ser du på risken att människor som redan gör allt de kan för att få ett nytt jobb bara får det svårare om ni sänker med 3 000 kronor i månaden?
Ja, det är ju, man ska också säga att många har ju idag en extra försäkring från sina fackförbund. Så de här summorna är ju liksom verkligen det som är det minimisummor.
Just det, men det är inte givet att man har den försäkringen. Så, nej, så hur ser du på risken då att det bara blir svårare i en situation där man gör allt man ändå kan?
Ja, det är ju, vi har ju en högre nivå ändå än under de första 3 månaderna, vilket är den viktigaste tiden för omställning. Och sen så är det ju viktigt att man har en väldigt aktiv arbetssökande. Det som ställs som krav idag är ju genomsnitt att man söker, jag tror att det är 6 jobb per månad om jag har fått rätt uppgifter.
Just det, men en hög nivå säger du, men ni sänker ju ändå med 3 000 i månaden då. Räcker det för att man ska få den där tryggheten som ni vill att man ska ha?
Ja, det är vår bedömning.
Varför inte sänka ännu mer då, om ni tror att det kan ge incitament till fler jobb?
När vi har tittat på den här över tid så har vi hittat att det här är en rimlig nivå av över tid. Vad man behöver de första 3 månaderna och sen hur avtrappningen sker över tid till A-kassan.
Elisabeth Tandringqvist, partiledare för Centerpartiet, som gästar Ekots partiledarutfrågning inför valet. Vi har en knapp halvtimme kvar.
Och vi ska gå in på karensavdraget nu, alltså att man inte får någon lön första dagen man är sjuk. Det här vill Centerpartiet ha kvar, men de 3 rödgröna partierna vill ta bort det. För Socialdemokraterna är en av partiets viktigaste valfrågor. Det var tydligt när Magdalena Andersson satt i din stol här igår. Varför är det viktigt för dig att behålla karensavdraget?
Om man tar bort karensavdraget så är det ju så att det kan kosta företagen allt mellan 5 miljarder och 30 miljarder om jag lyssnade på diskussionen rätt igår. Det är ett väldigt stort spann och vi har inte gjort några egna beräkningar på det, men vi vet att det skulle vara en stor kostnadschock för företagen i en tid när vi har väldigt hög arbetslöshet som vi pratade om tidigare. Så är det helt fel medicin att lägga extra kostnader på företagen. Det är ju, som jag sa, vi vill sänka arbetsgivaravgiften, vilket är en stor del av vår budget på 13-14 miljarder. Och det här skulle kunna vara mycket större än det. Så det är klart att vi kan inte skicka en ny kostnad då till företagen. Sen ska jag säga att det är ju, jag förstår också den här diskussionen och det som man också beskriver om orättvisan inom att vissa yrken behöver man vara hemma oftare på. Och de yrken som framförallt Magdalena Andersson beskrev igår är ju många som är anställda i offentlig sektor. Och det är lite grann nyckeln av vad vi har sagt. Vi tycker att parterna ska göra upp om det här. Det är ju en facklig fråga. Vissa fack tycker det här är en absolut den viktigaste frågan de har. Men alltså, vissa fackförbund tycker att den är helt oviktig. Och därför har jag sagt att då borde ju också det här vara en partsfråga. Mm. Så det är inte att vi tycker att frågan är oviktig. Det är framförallt kostnaden som ska överväldas på företagen som är problemet.
För Magdalena Andersson tycker ju att företagen ska stå för kostnaden även om den landar på över 20 miljarder kronor. Det var hon tydlig med här igår. Hur ser du på det?
Ja, då, om jag lyssnar rätt så handlar ju många av de jobben som finns, de finns ju i en majoritet, eller liksom absolut majoritet i offentlig sektor. Så då ska ju notan landa på hos kommuner och regioner.
Och det skulle när det gäller, gälla för alla då?
Ja, absolut, det skulle det absolut göra. Men det är ju inte så att företagen kommer stå för notan. Det är ju kommun, region och stat som kommer stå för en stor del av notan eftersom de här yrkena finns till stor del inom det statliga. Men det är ju viktigt att skulle det vara så att Socialdemokraterna kan inte tycker att parterna ska lösa det, vilket vi tycker vore den bästa modellen, för då får man det inom de fackförbund.
Det är ju inte det de har sagt, de har sagt att de vill gå vidare med slopare.
Och är det så att hon kan hitta en lösning som inte skadar företagen med den här kostnadschocken, ja, då kan vi ju prata om hur vi skulle lösa det.
Det Magdalena Andersson säger är ju att företagen ska stå för kostnaden även om det kan kosta upp till 20 miljarder. Så kan Centerpartiet gå med på det här under några förutsättningar?
Vi kan ju självklart gå med på det om det är så att kostnaden inte hamnar hos företagen. Så att vi ger företagen skickar en kostnad till företagen som är hög. Vi går ju till val på att jobben ska bli fler och att tillväxten ska upp. Och där är ju vi ju eniga med Socialdemokraterna.
Ni kan gå med på det om det inte kommer kosta företagen någonting. Men enligt de beräkningar som finns så kommer det ju kosta då mellan 12-20 miljarder om man räknar in den här beteendeförändringen då i att antalet sjukdagar troligen ökar.
Mm. Nej, så att vi går ju till val på att jobben ska bli fler. Och ett av våra första vallöften är ju, eller våra krav för att sitta i en regering, det är ju att vi ska sänka skatterna för folk och företag just för att jobben ska bli fler. Och det här är ju vi har ju inte så mycket att göra i en regering som inte vill driva tillväxt och fler jobb.
Men vad betyder det här i praktiken om en sådan regering med Socialdemokraterna vill slopa eller slopar karensavdraget? Vad gör ni då?
Ja, vi får ju förhandla helt enkelt om hur det här ska göras. Om det är så att de kan hitta en modell som gör att inte... Om karensavdraget är det viktigaste... Jag hör också att det viktigaste är för Socialdemokraterna eller de som driver den här frågan. Det är ju såklart att ta bort de här orättvisorna som vi också ser.
Men vad skulle kunna kompensera det från er sida, menar du?
Det får vi förhandla om.
Men vad betyder det i slutändan? Vad måste resultatet bli för er del för att ni ska gå med på det?
Det måste vara så att på totalen så måste det vara så att kostnaderna för företagen går ner så att de kan anställa. För det är ju företagen som skapar jobb. Och det är ju hjärtat i vår politik, det här valet. Vi måste komma upp från bottennivån i EUs arbetslöshetsstatistik och vi måste se till att vi kan skapa 150 000 nya jobb.
Men om karensavdraget då skulle kosta företagen, säg 20 miljarder, säg något du ser framför dig som skulle kunna kompensera det?
Ja, det får vi förhandla om.
Men när du då sa igår till SVT att Centerpartiet får gå i opposition om företagens kostnader ökar, Vad betyder det i praktiken?
Det är som jag sa tidigare, att vi har ju inte så mycket att göra en regering som inte vill driva tillväxt och att jobben ska bli fler. Så det är ju en ganska grundläggande fråga, men jag vet ju också att Socialdemokraterna driver en tillväxtagenda och de också vill att jobben ska bli fler. Så i grundproblematiken och av vad Sverige står idag och vad vi ser framför oss så är vi ju ganska eniga. Så att sen får vi förhandla om hur vi ska ta oss dit.
Men det här låter som det är bortom valet. Kan Centerpartiet ens släppa fram en regering som ni vet vill slopa karensavdraget?
Den stora frågan handlar ju om kostnaderna för företagen. Och kan Socialdemokraterna visa på en modell som gör att det inte drabbar företagen, då får vi diskutera det. Men det där är ju en förhandling som såklart är efter valet.
Det låter på dig som att karensavdraget kan slopas om ni blir kompenserade.
Om det inte kostar företagen någonting. Om det finns en sån modell, det går att göra via partner, då skulle det lyckas alldeles utmärkt.
Vi ska prata lite politiska prioriteringar nu. Politik är ju att både vilja och välja. Vi har väl kanske varit inne lite på politiska prioriteringar redan. Men i årets valkompass som finns i Sveriges Radios app bland annat så har Centerpartiet svarat att ni inte vill förbjuda aktiebolag från att driva skolor. Och att ni tycker det vore ganska bra att behålla den tillfälliga matmomssänkningen. Och att ni är emot förslaget att stoppa höjningen av pensionsåldern.
Om du ska prioritera just de här tre frågorna, behålla aktiebolagen i skolan, behålla sänkt matmoms och fortsätta med den höjda pensionsåldern. Vilken av de här är allra viktigast?
Bra frågor ni har plockat ut. Jag skulle ta den här med resonera lite grann kring det här den matmomsen. Vi har ju en situation nu när vi har en sänkt matmoms till och med nästa år. Och det har vi ju gjort på grund av att matpriserna har ökat otroligt mycket. Och där har vi sett att det är ett ganska bra förslag därför att vi måste ju följa hur effekterna av det som händer i världen på matpriserna är. Och det är viktigt. Samtidigt är det också viktigt för oss att se till att det svenska lantbruket får lägre kostnadsbild så att det också kan vara lönsamt.
Men just det här då, att ni säger att det är ganska bra att behålla en sänkta matmomsen med tanke på hushållen då. Samtidigt i somras så sa du att matmomsen ska höjas igen för att finansiera era förslag. Så hur går det där ihop?
Ja, jag sa nog inte riktigt att jag skulle höja den. Jag sa att vi har inte budgetlagt att vi ska höja matmomsen.
Det var en intervju med TV4-nyheterna som du nämnde det här.
Ja, precis. Matmomsen det satte sig liksom i ett annat sammanhang. Men jag har tittat på vad som händer i världen så är det ju... verkar det som att de här störningarna som finns inom livsmedelsindustrin, den torka som finns nu som har kommit under den här sommaren, visar att det finns många saker, inte bara en oljekris i Hormuzsund som påverkar, utan den torkkatastrof som har varit i Europa kommer också driva upp livsmedelspriserna. Så där finns det hela tiden ett världsläge som man måste anpassa sig till.
Men det du säger här, skulle Centerpartiet alltså driva på för att behålla den sänkta matmomsen?
Om det är så att världsläget kräver det, det är därför jag säger att det är ett ganska bra förslag. Vi har inte bestämt oss.
Kan du definiera det lite närmare? Om världsläget kräver, vad är det som ska vara på plats så att säga? För att
vi får ytterligare kostnadschocker i livsmedelssystemet med energipriserna går upp väldigt mycket. Om det är torka som gör att vi får ett stort bortfall av vissa typer av grödor och annat. Så det är de förutsättningar vi tänker på.
Som externa faktorer som påverkar, då tycker du halverad matmoms ska vara kvar?
Ja.
Apropå friskolor som drivs av aktiebolag då, Socialdemokraterna återigen hoppas kunna förbjuda aktiebolagen redan nästa mandatperiod. Vad gör Centerpartiet om en socialdemokratiskt ledd regering går fram med ett förbud?
Det är samma sak där. Det är någonting som får diskutera hur man ska göra det. Det låter så enkelt när man säger att men aktiebolagen kan bli stiftelser. Och då är det så att mycket av våra pensionspengar är investerade i de här aktiebolagen. Och vi vill ju se till att de pensionssparandet inte blir värdelöst. Så det låter som väldigt enkla antaganden, men det är jättekomplicerat.
Ingenting ni kommer gå med på?
Nej, det är ju samma sak där. Kan man göra det på ett sätt som är skadelöst? Men det tror jag inte. Aktiebolag är ju en enkel form också för små skolor att drivas runt om i Sverige. Vi ser ju bara framför oss de börsnoterade skolorna när man säger aktiebolag. Aktiebolag kan också vara väldigt små, men det kan vara ett sätt att ha aktiebolag istället för att ha ett kooperativ. Vi tycker inte att man ska överhuvudtaget förbjuda en viss typ av driftsform. Det viktigaste är att det ska inte gå att ta ut vinst om man inte gör ett fullgott jobb. Och vi har ju också drivit en fråga om att sanktionen, alltså om man gör fel, om man håller på med någonting inom välfärden och gör fel, så ska det vara starka och stora böter. Och det finns ju inte idag. Och den uppföljningen är alldeles för lam idag.
Vi lämnar skolan och böter i de där fallen. Prata lite mer ekonomi. Vi pratade skatter företag på företag, men skatter på hushåll, människor är en annan fråga. Ni vill sänka skatten för alla, säger ni, men särskilt de med låga inkomster. Samtidigt föreslår ni en höjd gräns för när man börjar betala statlig inkomstskatt, alltså för de inkomster över 55 000 kronor ungefär. Hur går det där ihop?
Det är två olika typer av skatteförslag. Det ena är brytpunkten för statlig inkomstskatt. Och den tycker vi ska vara så följa med indexeringen. Och det har den inte gjort nu. Man kan också se skatt på lite längre sikt. Under januariavtalet så tyckte vi att det var viktigt att få bort den extra skatten som då var på höga inkomster. Som heter värnskatten. Och det var viktigt. Så nu det är gjort. Nu så tycker vi att det är viktigt att ta nästa steg och säkerställa att de med de lägre inkomsterna, alltså 40 000 och neråt, får en större skattesänkning. Men samtidigt att den här brytpunkten för statlig skatt ändå följer med.
Ni motiverar det med att gränsen för när man betalar statlig inkomstskatten behöver höjas för att vanliga yrkesgrupper, som ni säger, som lärare och sjuksköterskor ska få behålla mer av sin lön. Hur vanligt är det att lärare och sjuksköterskor idag har en månadslön på runt 55 000 eller mer?
Det där var faktiskt en beskrivning som jag inte kände igen.
Det står på er hemsida då att vanliga yrkesgrupper som lärare och sjuksköterskor ska få behålla mer av sin lön.
Det är ju en ovanlig grupp. Jag skulle säga att det är en skattesänkning som handlar mycket om att de som förkovrar sig och får högre löner inte ska straffas för det. Men den största skattesänkningen vi gör, den som vi lägger mest pengar på, det är ju framförallt den här under att ha en skattefri grundlön. Och jag ska kort förklara vad det är. Det betyder att de första 15 400 kronor som man tjänar, de stannar hos dig. Och sen efter det är som de pengar som kommer ovanför det är det man börjar betala skatt för. Och det är också en enkelhet jämfört med dagens system med jobbskattavdrag som är ganska komplicerat. Det spelar inte så stor roll, man kan räkna ut det på en hemsida, men enkelheten är att förstå, ja, men tjänar jag 20 000 eller 25 000, då är de 15 000 första, de är mina, då vet man det.
Mm. Apropå det här med skattesänkningar bara, Finanspolitiska rådet som utvärderar regeringens ekonomiska politik ifrågasatte tidigare år nyttan av regeringens jobbskatteavdrag som rådet menar kan leda till att statens finanser varaktigt försämras, alltså att man får lägre skatteintäkter när man gör den här typen av skattesänkningar. Med tanke på dina förslag, hur ser du på risken att även dina förslag skulle leda till sämre finanser för staten?
Ja, med vårt förslag tar vi bort jobbskatteavdraget, det ska vara tydligt med att säga, och ersätter det med den här skattefria grundlönen.
Just det, men jag har också sänkningar för de högre inkomsterna som jag tänkte på.
Och det är ju bara en procent, den har ju ingenting med jobbskatteavdraget att göra, utan det har ju med när man ska börja betala statlig skatt.
Absolut, men jag är ute efter risken då att statens finanser försämras.
Men den här, och det ska jag väl med säga, vi har inte räknat på samma typ av beräkning som Finanspolitiska rådet har gjort utav jobbskatteavdraget. Om våra skatteförslag är mer robust eller inte, men det får vi titta på.
När det gäller skattepolitiken så skiljer sig Centerpartiet markant från de rödgröna partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ha högre skatter. Och ni vill mellan 32 och 73 miljarder kronor faktiskt, enligt deras tidigare skuggbudgetar. Vad tycker du om deras skattepolitik?
De skiljer sig också väldigt olika i budgeterna, vad de har för tema. Socialdemokraterna har ju åtminstone i mestadels sitt tema tillväxt. Och Miljöpartiet, de har ju väldigt mycket som handlar om investeringar. Men de är ju till viss del i samma riktning som Centerpartiet, men de lägger på mycket, mycket mer och har ett mycket större budgetunderskott. Medan Vänsterpartiets budget framförallt handlar om konsumtion. Och det är ju det som skiljer dem tematiskt åt. Vi är ju fokuserade på en skattepolitik som ska göra det bättre för människor att enklare för att få ett jobb. Och vi väljer ju att göra det genom skattepolitiken, både genom att se till att människor får mer kvar i plånboken istället för att få bidrag. Och vi gör det genom att företagen får anställa. Och för en lön på 25 000 så innebär ju vårt skattefria grundlön att man får 1200 kronor mer kvar i plånboken varje månad. Utan att behöva söka om bidrag. Mm. Vi är väldigt inriktade på att skapa frihet för människor istället för att de ska behöva vara bedömda av en biståndshandläggare. Och det skiljer ju våra politiska inriktningar väldigt mycket åt.
Ni säger ju till och med att ett av era krav för att stötta en regering är att inga skatter ska höjas på företag eller folk. Men Socialdemokraterna vill ju just höja skatten för de som tjänar över 67 000, införa en beredskapsskatt, en tillfällig bankskatt, skatt på ett visst sparande på ISK-konton. Och när Magdalena Andersson igår fick frågor så uteslöt hon inte fler skattehöjningar i en ny regering. Vad skulle Centerpartiet göra för att förhindra att det här blir av om ni ska samarbeta?
Viktigt att säga är ju att vi kan sitta i en regering tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men också Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna, och inte Vänsterpartiet. Så Vänsterpartiets politik ligger liksom åt sidan. När det gäller Socialdemokraterna så är det ju såklart en förhandling, men tillbaka till vårt grundanslag. Båda två, vi ser ju att tillväxt är viktigt för Sverige och vi behöver en industripolitik för Sverige och vi behöver en grön omställning för Sverige. Så det finns ju många saker där vi i grunden ser liksom vartåt Sverige ska. Sen är det ju många saker som såklart måste förhandlas.
Så de här skatterna kan höjas då om man går fram med andra förslag för tillväxt, menar du?
Det är därför vårt förslag är för fler jobb är vårt krav för att sitta i en regering att vi ska sänka skatter för folk och företag. Det är inte specifika skattenivåer, för det är klart att vi har ett program som fick vi bestämma helt själv så skulle det kunna bli 150 000 nya jobb. Även om det har gått bättre för oss opinionsmässigt så är vi inte där.
Vad betyder då att inga skatter ska höjas på företag eller folk om ni är öppna för att gå med på just skattehöjningar?
Det är ju, totalen så ska inte det höjas några skatter för folk och företag. Eller den ska sänkas för företag så att vi får företag som kan anställa. Och bankskatt är ju en sån där sak som, eller miljardärskatter, det är ju sånt som låter ganska tilltalande. Men, men som i praktiken ingen någonsin genomför.
De krav som ni har ställt för att släppa fram en regering handlar inte bara om ekonomi, utan ni har krävt sänkta utsläpp, satsning på ungas psykiska hälsa och välfärden i hela landet bland annat. Så vår fråga nu är kort och gott, måste ni få igenom alla de här kraven i sin helhet för att stötta regering?
Ja.
För det är en ganska lång lista.
Ja, det är 6 stycken tydliga krav.
Mm. Hur rimligt är det att ni ska få igenom allt?
Jag ser det som rimligt att kravet om unga psykiska hälsa är någonting som många partier sluter upp kring.
Du bedömer att ni kan få med alla, men vad händer annars om ni inte skulle få igenom alla krav?
Om inte få igenom alla krav på något vis. Vi har ju lagt dem här för att vi vill visa, också formulerat dem på sånt sätt att de är övergripande och att vi inte har fastnat i exakta låsningar kring hur det ska göras. Och det har varit viktigt för oss att visa på inriktningen, hur jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och hur välfärden ska fungera i hela landet.
För Centerpartiet står ändå närmare den här regeringen än de rödgröna partierna när det gäller mycket av skattebidrags- och jobbpolitiken, men också vad gäller då behålla karensavdraget, utreda euron, frågan om skogsavverkning, ge kommunerna mer makt, besluta om strandskyddsfrågor, om jag bara nämner några här. Mm. Så hur ska man egentligen förstå att ni ändå väljer bort tidosidan i politiken, om vi ska uttrycka det så?
Det är att titta på kravet som handlar om att utsläppen ska ner. Där det är väldigt tydligt att en ny regering med Sverigedemokraterna som en dominerande part inte kommer jobba för att utsläppen ska gå ner.
Men om den skulle ändra sig på just den punkten?
Det finns inga tecken på att de skulle göra det. Det visar sig tydligt i somras när det kom ett nytt förslag om utsläpphandelssystemet i Europa. Det kan låta väldigt tekniskt, men så är det att företagen vet ju att det kostar pengar att släppa ut koldioxid, och vi har satt ett gemensamt liksom, ramar för det i Europa, och nu så vill kommissionen att det här ska ändras. Det tycker Sverigedemokraterna är toppen. Det innebär att med Sverigedemokraterna i regering så kommer man förstöra för svenska företag. För svenska företag har jobbat superhårt med att se till att utsläppen ska kunna gå ner, och de vet att koldioxid kommer kosta mer framöver.
Du tror det blir svårt att nå klimatmålen på den sidan, men å andra sidan är det ju svårt att se hur ni ska kunna få era krav om skatter som då inte skulle sänkas utan kanske snarare höjas med den rödgröna sidan. Så frågan är väl här, vad är det som gör att du tror att du kan få igenom mest sakpolitik med de rödgröna partierna snarare än med Tidöpartierna?
Därför med det största partiet i en möjlig koalition i mitten, om det är så med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Kristdemokraterna, det är ju att vi har en gemensam syn på att tillväxten ska upp och att utsläppen ska ner, vilket är 2 stycken otroligt viktiga frågor för, eller som avgörande frågor för Centerpartiet. Och när jag tittar på det som är det största partiet i den andra gruppen, så är det Sverigedemokraterna som oftast struntar fullständigt i klimatfrågan.
Du ser ingen chans att ni skulle kunna få igenom sakpolitik i högre utsträckning med dem än med de rödgröna?
Nej.
Då så, vi tar väl oss an den här regeringsfrågan och fördjupar oss den lite närmare.
Under valrörelsen har du gått från att tala om 2 möjliga statsministerkandidater för er, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, till att säga att Magdalena Andersson är er mest sannolika samarbetspartner. I vilket läge skulle Magdalena Andersson inte vara Centerpartiets statsministerkandidat efter valet?
Det beror ju på vad förhandlingar kommer fram till. Så
vad skulle vara avgörande då för om Centerpartiet skulle sitta med i en eventuell S-regering och inte bara vara ett samarbetsparti?
Det är ju de krav som vi har lagt fram. De 6 kraven om hur jobben ska bli fler, hur utsläppen ska ner och psykisk ohälsa, lantbrukets förutsättningar. Och så att det är ju poliser i hela landet. Det är den sortens frågor som det vi går in som ingångsvärde. Men exakt hur sådana förhandlingar faller ut, det får man ju se.
Ni kommer aldrig acceptera en regering med Vänsterpartiet i, har du sagt. Har din syn på Vänsterpartiet förändrats av de senaste turerna kring vänsterpartister som skrivit stöttande brev till palestinska fångar som döms för grova brott?
Nej, den har inte förändrats därför den har funnits där hela tiden. Det är ju återkommande så att Vänsterpartiet har personer som uttrycker mycket i positiva ordalag pratar om terrorister. Och det har de ju gjort under lång tid. Så att det här visar bara på att det mönster som de har fortsätter.
Ni kommer inte acceptera en regering med Vänsterpartiet. Jag menar, är du öppen för en regering som är beroende av Vänsterpartiet för att få igenom sin budget, men där inte Vänsterpartiet sitter i en sån regering?
Det är ju en fråga som inte finns, därför att Nooshi Dadgostar har ju ett stämmobeslut på att hon ska sitta i regering. Så mitt jobb är att se till att vi blir större än Vänsterpartiet. Och just nu är ju Vänsterpartiet det minsta i partiet i dagens opinionsmätningar.
Så säger Vänsterpartiet, ja. Men vilken är er hållning i den här frågan?
Jag har inte behöver inte ta ställning till den eftersom hon är så supertydlig att det är hennes utgångspunkt. Och då måste jag bara se till att vi blir större än Vänsterpartiet så att de inte behövs.
För er kommunikationsavdelning gav för mindre än en vecka sedan ett ganska tydligt besked när en väljare mejlade och ställde just den här frågan. Då var beskedet att ni inte bara utesluter att sitta i regering med Vänsterpartiet utan även att släppa fram eller aktivt stödja en S-ledd regering som är beroende av Vänsterpartiet för att kunna få majoritet och styra, och att denna princip inte är beroende av hur mandaten faller ut efter valet. Så då lät det ju som, på er kommunikationsavdelning i alla fall, som att ni inte skulle släppa fram en regering som har stöd av Vänsterpartiet ens en gång. Så vad är det som gäller?
Det är det jag säger nu. Att vi har inte haft anledning att ta ställning till frågan. Så jag vet faktiskt inte. Det var ett intressant svar du läste upp nu.
Det var från kommunikationsavdelningen på ett mejl då. Men din företrädare Annie Lööf, hon var ju inför förra valet tydlig med att något organiserat budgetsamarbete med Vänsterpartiet, det var inte aktuellt. Vad gör att du inte utesluter det på samma sätt, att Vänsterpartiet skulle kunna vara underlag för en kommande regering?
Nu ska jag säga, det här är... då var ju inte Vänsterpartiet lika tydliga med att de skulle fälla alla regeringar som de inte själva satt i. Och nu är det det som Vänsterpartiet har beskrivit. Och då är det det som jag också har förhållit mig till, att de vill sitta i regering, och därmed så har vi inte... Så finns det liksom ingenting att ta ställning till för min del och Centerpartiet idag.
Men samtidigt hör vi ju från Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, hon säger Vänsterpartiet har en resa att göra. Det låter ju tveksamt på henne om Vänsterpartiet kan ingå i en regering. Ja. Om Nooshi Dadgostar släpper sin röda linje om att sitta i regering, är du då beredd att stötta en regering som samarbetar om budgeten med Vänsterpartiet?
Jag ser ju som det ser ut idag att det skulle kunna vara en regering med Kristdemokraterna och eventuellt Miljöpartiet. Det är bara Vänsterpartiet som vill se Vänsterpartiet i regering.
Ja, det var inte riktigt svar på min fråga då. Vad gör du i den situationen om Vänsterpartiet släpper sitt krav? Kommer du då som centerpartist att stötta en sån regering som tar stöd av Vänsterpartiet?
Den dag det händer kommer jag svara på den frågan.
Varför inte tidigare?
Därför att det är en helt hypotetisk fråga, eftersom Vänsterpartiet var så supertydliga med att de fäller alla regeringar som de inte själva ingår i.
Till sist då, om din sida vinner valet, vilken bedömer du skulle bli den största konkreta skillnaden av ett maktskifte?
Ja, det måste ju bli att jobben blir fler, att tillväxten går upp. Att det är fokus på det. Det har ju varit, den här regeringen har gjort ett gott jobb med att få ordning på den organiserade brottsligheten. Där har vi varit med och stöttat många av de förslagen på samma sätt som Socialdemokraterna också har gjort det. Däremot det ensidiga fokuset på att jaga ut människor som jobbar och gör rätt för sig och betalar skatt verkar ha tagit fokus från en tillväxt- och jobbagenda.
Det var allt för den här intervjun. Elisabeth Handringqvist, partiledare för Centerpartiet. Tack för att du kom till Ekots partiledarutfrågning.
I en intervju där vi bland annat då fick höra om kraven från Centerpartiet som på totalen då ska ge lägre kostnader för företag, bland annat öppnar här för att förhandla med Socialdemokraterna om slopat karensavdrag om det då leder till en bättre situation för företagen totalt sett. Och vill här inte på slutet då inte riktigt svara på frågan om Vänsterpartiet, om en regering skulle vara beroende av en sån och hur Centern skulle agera. Pontus Håkansson, producent för dessa utfrågningar. Cecilia Schavar sitter vid min sida. Mikael Kulle heter jag. Nu är vi ju i mål.
Ja, det här var vår sista utfrågning. Tack för att ni har lyssnat på de här 8 intervjuerna. Och alla 8 prata med partiledarna finns att höra i Sveriges Radios app, bland annat med utspelen på Tidösidan om att förstatliga vården under nästa mandatperiod och inom oppositionen då alla kraven på att sitta med i regering eller driva igenom olika förslag för att släppa fram en sån. Lyssna gärna på det, det är bara en månad kvar till valet.
Elisabeth Tann-Ringqvist, henne hör ni i Ring P1 och det går att ringa in sina frågor till henne. Redan nu är slussen öppen. 020 22 10 10 är telefonnumret.
Ambulansförbundet kräver